Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta om jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står om dig på Wikipedia?
Vad det står om mig på Wikipedia?
Vet du vad som hände nu förresten?
Nej.
Vi drog igång. Alltså, vad brant det var. Vi hade så trevligt och sen så började jag
jobba. Du smög, du är, ja precis, som en sån här journalist så där, att man vet inte, och så efter en stund bara, du vet att det här är bandat, vi är klara. Du kan gå nu.
Nej, inte riktigt än.
Jag vet inte vad som står, det står väl det man har gjort gissningsvis.
Genom åren, både internationellt och här hemma i Sverige, är det många stora stjärnor som känt sig kallade att ensamma kliva upp på scenen med en mikrofon. I franska serien Ring min agent ägnades ett helt avsnitt under senaste och sista säsongen åt att stjärnskådespelerskan Sandrine Kibelin tröttnat på sitt jobb och är fast besluten att ägna sig åt stand-up comedy istället. Hur det går i just det fallet, ja, det får du ta reda på själv, men det är lite av en sanning i branschen att det ofta är väldigt svårt att lyckas med stand-up när du tidigare känd som eller för något annat. Henrik Hjelt var närmare 50 och mycket etablerad som rolig och sympatisk i tv. Dels som en del av fasta paneler, framförallt den i parlamentet, dels som skådespelare när han gick upp på scenen för att göra stand-up för första gången. Hur det gick och vad som föranledde detta fokusskifte i hans karriär om en liten stund. Henrik har också gjort komiska roller som skådespelare i film och tv, och vad han vill göra mer av, det diskuteras också i Värvet avsnitt 461 med Henrik Hjelt. Du går inte in och gottar dig ibland på Wikipedia och tänker vad mycket jag har hunnit med.
Nej.
Nej.
Nej, men det kanske man skulle göra i dessa coronatider, att titta tillbaka och bara, jo men jag har ju ett jobb.
Ja, just det.
Eller hade. Nej, men det går bra faktiskt. Att, shit, vilken tur man har haft.
Vi ska prata om vad du håller på med alldeles strax. Men jag tänkte bara också, för att eftersom din Wikipedia-sida var lite tråkig och lite knapphändig, så gick jag in på Flashback istället. Helvete vad skralt det var, du.
Ja, fast jag hörde från någon att de hade varit inne och där det stod att jag var väldigt kort.
Det var precis det. Det var en två sidor lång tråd om din längd.
Jaha.
Och det var någon som hade gjort affärer med dig och som berättade hur lång du hade känts då.
Okej. Okay. Ja.
Någon hade köpt en bil av din fru också. Då upplevdes du som någonstans mellan 1,90 och 200 centimeter.
Oj. Mm. Okej. Okay. Ja, det, jaha, ja, ja. Ja, precis. Vissa är man lång för och andra är man kort för. Jag vet inte. Mm.
Nej, men det där är ju också någonting, hur lång aura man har. Hur lång känner du dig, Henrik?
Ja, du. Det har väl med självförtroendet att göra.
Mm. Dagsform.
Ja, jag tror, ja, faktiskt. Ja. Att ibland så känner man sig stark och bra. Mm. Och då växer man. Och det är ganska intressant, tycker jag, hur man... Medan andra dagar, om man inte har gjort något så... Eller ja, man rannsakar sig själv ganska hårt hela tiden. Att, vad är det där? Alltså för att, inte för att racka ner på sig själv, men för att utveckla sig. Och då när man kanske inte är sin starkaste stund, då upplever man sig nog som ganska liten.
Jag har tänkt också på att mitt grundutseende kanske gör, för att jag har funderat på vad det är som gör, nu är inte jag känd på det sättet som du är, du har ju liksom ett ansikte, men om jag, det är väldigt sällan som folk går fram till mig liksom på stan. Jaha. Det kan hända kanske om jag åker till Göteborg eller så, men här i stan så är det nästan aldrig, och det tänker jag har att göra med hur jag ser ut i grunden, att jag ser sur, alltså att jag ser bister ut.
Gör du?
Den där jäveln vågar man inte närma sig, tänker de kanske.
Nej.
Men du å andra sidan, du har ju en lite gladare uppsyn.
Okej, okay, så att jag är ofarlig.
Nej, det vet jag inte, men vad
det är kul uttryck du har med ditt grundansikte som är, okay, som är när man går runt.
Hur blir du liksom närmad på gator och torg?
Nej, de kommer ju fram och är glada.
Ja,
ja det är skönt.
Ja.
Fast det har ju hänt när man har gjort någon roll. Jag kommer ihåg för länge sedan var jag med någon sån här där jag var polismördare. Och då kom det fram människor och sa liksom, usch, hemskt du är. Du vet. Ja. Och först så tog jag åt mig. För man vill ju på något sätt vara omtyckt. Men sen så kom jag fram till att det där måste ju vara ett väldigt bra betyg för insatsen.
Mm, herregud.
Att de upplever den som obehaglig.
Men gav det där med, alltså, det ser ju på ytan ut som att du har gjort mest comedy. Men har du velat liksom dra dig åt ett mer versatilt håll, eller vad man ska säga?
Ja. Vilket är nog så svårt av någon anledning. Mm. Men det var väldigt roligt att få göra andra karaktärer. Eller mer riktiga på något sätt. Alltså, hur ska man... Väldigt ofta så drar man ju komedi lite åt ett håll. Alltså det händer något som gör att kanske karaktären inte är 100-procentigt verklig och trovärdig på något sätt. Samtidigt så måste du ju vara trovärdig i komedi för att det ska bli kul. Mm. Annars så kan man ju inte känna med person eller situation. Men det hade varit kul att göra mer film, absolut.
Mm. Ja. Men vad gör du just nu?
Just nu är det ju digitala gig. Alltså gig är ju uppdrag. Så att nu har ju alla sadlat om. Och förstått att vi måste ju fortsätta träffas på företag eller förening eller vad det än är. Och då äger ju det rum digitalt idag. Så att då, det har blivit lite sånt istället då.
Men kör du liksom stand-up på Zoom? Så att...
Ja, lite. Men jag har ju inte kört stand-up jättelänge.
Nej.
Och har en evighetsbank att ösa ur. Och grejen är den att... Att köra stand-up för publik är ju en sak om man testar nytt material och du får en instant feedback. Liksom. Humor är ju Det är ju som, ja, det är digitalt, det är ettor och nollor, skratt eller inte skratt. Och det får man ju inte framför kameran. Så att de gånger jag har kört så kör man väl det material som jag vet fungerar, som man har kört förut.
Och då ser du på skärmen ändå att folk skrattar liksom?
Nej, alltså, nej, man ser ju ingen, utan det är bara en kamera som länkar ut till alla.
Men gud vad jobbigt.
Ja, det är jättejobbigt, så att helt plötsligt så får man liksom för sig att ja, men de kanske har gått nu.
Jag tänkte att du ska, i alla fall skulle ha det där rutnätet med lite...
Ja, ja, ja. Ja, det hade ju varit bra. Ja. Det är bra tips, tack. Ja,
det har du inte fått.
Nej. Nej. Utan det bara länkas ut till alla möjliga som då sitter och tittar. Men...
Åh gud, jag får ont i magen för dig.
Ja, det är ju, alltså, för kameran är ju bara ett dött öga. Mm. Och så ska man ha energi. Vilket gör att jag beundrar till exempel om vi tittar på Mellon. Att inte ha, jag menar, att kicka igång pulsen på Friends Arena för ett eller två år sedan som artist, det fattar man. Men att, så jag tycker folk är jätteduktiga som gör det.
Jag tänkte på Melodifestivalen att det var så speciellt att de ändå hade lagt på publik, va?
Ja.
Ja, det är ju någonting med det. Jag vet inte vad man ska känna kring det.
Det är ett tvegat svärd tycker jag. Där man på ena sidan så tycker man det känns som att man tar ut segern i förskott. Eller... Jag menar, lite det där att jag är så bra så jag lägger på lite skratt här. Det känns lite förmätet kanske. Men samtidigt så är det ju så att det förmedlar ju en känsla och stämning även in i tv-soffan.
Mm. Jo.
Men det, utan att hoppa in i den diskussionen så kan jag ju säga utifrån mitt perspektiv, när man spelar så är det ju vansinnigt skönt att ha publik. Mm. Som ger, alltså, det händer ju någonting. Det är, så enkelt är det ju. Så att,
Du, jag tänkte bara på det här. Du har ju liksom gjort en du gjorde liksom en medierunda för ett par år sedan senast. Så att det, liksom min research är ju då eventuellt lite daterad. Men då var det ju ganska mycket snack om ditt produktionsbolag. Det var inte så mycket snack, men det nämndes.
Ja.
Rullar det?
Ja, ja, det var ju lite av en lifesaver kan jag säga. Mm. Jag fick vara med, det hela började faktiskt med att jag träffade personer som oftast jobbar med idrottsstjärnor. I form av att de träffar idrottsstjärnor och tittar på vad ska du göra sen? För att man har ju bara en viss period. Och då ville de testa det på artister eller skådespelare. Så då fick jag förmånen att bli ransakad på något sätt. Och det var ganska intressant att få reda på vad folk egentligen tycker om en. För de har ju då frågat x antal 100 personer från Malmö till Piteå mellan 15 och 75. Vem är Henrik? Vad är han bra på? Vad är han dålig på? Alltså du vet, väldigt, alltså fakta.
Mm-hmm. Mm.
Och så sa de, det här är du.
Okej. Okay.
Och vi rekommenderar att du går hit, du tänker så här, du gör, du vet, och så alltihopa. Men då sa de
men
att...
Men vänta nu, alltså, är deras affärsidé att folket ska bestämma?
Nej, vad, nej, de är med och coachar och utvecklar och peppar.
Vad Michel Tornéu ska göra efter karriären, så att säga.
Ja, och också hur man ska bli långsiktig.
Okay.
Och ta hand om sig och sitt varumärke.
Och det vet svenska folket?
Nej, men de kan ju ge dig en indikation på vad du, kanske inte egentligen vad du är bra på, men vad du har levererat på.
Okej, okay. Vad man upplevs som.
Ja. Jag menar, jag ser mig som en person, men samtidigt så är man ju lite av en produkt i media. Mm. Liksom, var ska jag synas? Var funkar jag? Var funkar jag inte? Och, alltså så enkelt är det ju. Så det var jätteintressant hur de tittade och sådär. Men då kom just den här frågan upp. Vad händer om telefonen slutar ringa? För det kommer massa briljanta nya talanger och alltihopa. Och det var ju lite av en käftsmäll. För jag hade ju, nej men jag kommer ju jobba tills jag stupar liksom. Mm. Men så tänkte jag, nej men det kanske är så då. Så då kickade vi igång ett litet produktionsbolag. Vi tre stycken och fick lite uppdrag och sådär.
Förlåt, och det här hade ingenting med de här coaching-människorna
att göra? Jo, de hade ju initierat tanken hos mig.
Ah, okay.
Att okej, men det är väl lika bra att ha ett litet bolag också.
Vad upplevde svenska folket kring dig då?
De ville faktiskt se mig mer i film, så det blev jag glad över.
Ah.
Men sen har det inte blivit. Jag får skicka in den undersökningen till alla så här filmbolag och bara titta. De vill ha mig.
Ja, men det är det inte jättesvårt, tänker jag, att vara liksom 50-55,
ja,
vit man och tävla då mot de där som har jobbat i 35
ja,
år.
Ja, nej, det
om,
gör det ju inte.
Om filmroller.
Ja, liksom. Nej. Nej, det är ju kört. Så att...
Ja, du fick ju en roll i Åsa Nisse.
Och där var jag den enda lite kända som var med.
Ja, jag tittade faktiskt på den igår just för att du var med.
Okej. Men du råkade nysa i min scen så du missade mig.
Nej då, du förekom ju flera gånger.
Ja.
Ja. Men det var kändistätt.
Mycket.
Vet du, förlåt att jag... Så här, jag känner mig så himla splittrad och amatörmässig. Men vi ska tillbaka till vad svenska folket tyckte om dig, förutom det här med att de vill se dig mer film. Ja. Men min snusdosa är supertom.
Ja.
Förlåt, svenska folket vill se dig mer film.
Nej, men det var alla möjliga synpunkter som var intressanta. Bland annat så bara, ja, men man vill ju lära känna honom mer. Mm. Så det var prat och så bara, ska man ha sådana där hemreportage? Och det har jag jättesvårt för. Mm. Jag kan vara personlig men inte privat. Så jag vill inte att någon kommer hem och fotar hemma hos mig. Och här äter Henrik med barnen och så vidare. För jag ser inte vad det ger. Så att det, men det kanske är, ja, alla är olika. Så att, men jag har svårt för det.
Mm.
Vilket också jag har i sociala medier som gör att jag är ganska dålig på... Lägga upp grejer på Insta och sådär. Det är väldigt svårt. Få inlägg alltså. Mm.
Ja, det är svårt. Ja, det är när du har varit med någonstans. Så
ja, för då känner man, jo men det här kan jag ju. Men annars så är det svårt. Men det har varit skönt och det bolaget tuffar ju på nu.
Vad heter det?
Planet Nine.
Och vilka är det förutom du?
Det är Niklas Nyberg, filmare, och Johan Roystedt, kreatör... Och ja, allt efterarbete. Men också att han är med lite på regibiten.
Okay.
Så det är vi tre. Men sen så, och ibland är det fler som sagt. Men det är per projekt som alltid med. Men vi är ju små. Men gör internfilmer, reklamfilmer. Och ibland kommer vi på större grejer. Alltså tar in stora digitala event eller tv-format. Men då får vi ju gå till... större produktionsbolag.
Okej, okay, alltså
och samprodda.
Så du kan komma med en idé på ett på någon slags TV-program och så går du till kanal, säljer in det och sen så häktar ni på Jarowski.
Mm. Just det.
Så att säga.
Ja.
Ja. Okej. Okay. Och vad har ni fått ur er? Hur länge har ni funnits?
Vi har funnits i funnits har vi nog gjort i alla fall en 5 år. Sen har vi ju inte skjutit iväg av den enkla anledningen. Och vi satt just och hade träff med revisorer. Och så bara, fan, det sticker inte liksom. Och då skrattade de och sa att, ja, men hur mycket jobbar ni egentligen med det här? För ni är alla iväg och gör egna saker.
Mm.
Och tävlar då med andra produktionsbolag som jobbar 120% bara produktionsmässigt. Så då tog vi ett beslut att det får leva sitt liv utan att bli jättestort och känt och häftigt. För vi jobbar tillsammans i det när vi behöver och känner för det.
Mm. Så det kommer aldrig bli en Peter Settman så att säga?
Nej. Nej. Nej, den evighetsmaskinen är ju... Och han gjorde ju bara det, liksom, jävligt duktigt och fokuserat. Vilket man behöver göra. Så att...
Men han har inte varit helt betydelselös för dig?
Nej, absolut inte.
Konstigt ställd fråga, men du förstod den i alla fall.
Ja, alla bara, vänta, vad menar du? Nej, utav flera olika anledningar att han kunde visa att man är affärsmässig men jävligt yvig och busig. Och han kan jobba mycket, väldigt mycket. Och har ju driv och allting. Och sen har vi ju gjort saker tillsammans såklart. Så att...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Vet du att det är 25 år sedan någonting idag? Eller i år? Vad är det?
Som?
Ja, precis. Vad är det som fyller 25 år i år, Henrik Hjalt?
Ja, i och med att du sitter här och tittar på mig så är det väl... Då har ju jag... Började jag 96?
Första gången du var med i tv, ja.
Ja, 25-årsjubileum. Mm. Det måste man ju fira.
Ja, det måste du verkligen.
Ja.
Du får ringa Erik Blix och gänget.
Ja, ja, det gamla Detta har hänt-gänget.
Ja, det var väl ni?
Ja. Det, just det, ja. Mm. Mm. Vi började ju egentligen i Uppsala med ett gäng som hette Humorator. Som var Ulf Kvensler som gick över mer till manus och är manusförfattare idag.
Vår tid är nu?
Ja, ja, för att nämna en. Ja, precis.
Det gick ju bra.
Ja, jag tycker det, va? Det känns som att han hade något där. Nej, men, och sen Mikael Tornving. Mm. Och Mattias Korn. Alltså det var, vi var ett stort gäng som hade väldigt roligt och satte upp saker tillsammans. Och fick göra tv i Uppsala först.
Okay.
Mm. För det var på den tiden TV4 hade lokalstationer. Överallt.
All right.
Och då hade de en lokalstation i Uppsala. Och det roliga var ju att det här var ju i en tid när de som även hade lokalstationer inte riktigt visste vad tv var själva. Alltså du vet, man känner att man är gammal när man säger det. För det handlar ju om att man... Det var kommersiell tv och det blev lokalkanaler och... Så de hörde av sig när vi gjorde en show. Och så sa de, vill inte ni göra lite tv? Och det tyckte vi var fantastiskt. Det är ett stort kliv, tyckte vi. Mm. Så det gjorde vi. Och på första mötet så trodde vi att, jaha, så vad ska vi göra? Jaha, det är ju det som är frågan. Så vi fick göra vad vi ville.
Vad hade det varit för content i era shower?
Allt ifrån supertrams till lite mer underfundig, samhällskritisk, ja, lite mer spetsig.
Det var satir-ish, ja. Liksom.
Ja, det var det.
Som det sen blev också i ja. TV. Mm.
Så då gjorde vi då det här programmet för TV4 Uppsala som hette Centrum i fokus.
Okej. Okay. Mm.
Och sen hörde ju SVT av sig.
Mm. Då var det ju, då får jag modifiera min research här. För att då var det förmodligen mer än 25 år sedan du var med i TV. Men rikssänd TV.
Ja, rikssänd. Riktig TV. Nej, men det var nog samma år kan jag tänka mig. Okay. För det gick väldigt fort. Mm. Vi hann göra 6-8 program i Uppsala innan det sprang vidare på en gång.
All right. Och då var det lite så här peruk och...
Ja, vi fick ju göra allt själva. Mm. Vi byggde vår egen studio och alltihopa. Men det var väl som detta har hänt kan man säga. Med en studio där vi gjorde reportage ut. Så det var en förlaga till detta har hänt. Men det är intressant att du tar upp gammalt, för du sa att du inte ville recensera gammalt material.
Nej, men det är också, poängen var väl helt enkelt att det är svårt för satir att åldras.
Ja, alltså det där finns ju, det där är ett jättekul ämne att prata runt tycker jag, i form av att för vissa saker håller och vissa inte. Och kan man hitta nycklarna för det? Det vet jag inte. Men också just det här att bli recenserad för gamla saker är ju lite kul, för att den här gränsen flyttas ju både framåt och bakåt för vad man har gjort och sagt. Och att jag kanske gjorde något för 10 år sedan som var helt okej och roligt som idag inte är det. Mm. Och då är det väldigt svårt att ibland ställas till svars för att jaha, det här har du, ja men det, alltså, det är svårt.
Ja, men jag tänkte på det också nu när jag så här googlade dig, att Johan Kronemann var precis här.
Ja.
Den boken låg framme tills du kom, då kände jag så här, nej men jag ska nog flytta på den nu. Att inte liksom strö salt i några gamla sår.
Ja.
Minns du alla hans sågningar, så att säga?
Jag har väl fått både ris och ros av
honom. Ja, men det har du verkligen.
Så att det är spännande. Och där, jag har ju ett problem med mig själv där man, det är klart att man får tycka till och man ska recenseras och sådär. Sen ibland kanske det går väldigt långt. Man har varit med i ett sammanhang, jag tror att det var han som recenserade att jag hade varit med i någon gala, va?
Mm, Idrottsgalan 2017.
Just det. Mm. Och han gick inte ut och recenserade en dag efter. Som alla andra gjorde om galan, liksom, hur var den och sådär. Utan han väntar tills det kommer fler läsare.
Fast är det inte det att han har den där krönikan på sån dag?
Nej, det kanske det är. Ja. Men jag var ju med i, jag tror vi klockade in på lite över 2 minuter.
Okej.
Okay. På en gala på 3 timmar. Mm. Och den gick han loss på.
Okej.
Okay. Och det gör ju ont. Mm. Men samtidigt, och det är många som inte läser kritiker eller liksom bryr sig och säger att de har fel och sådär. Men jag försöker alltid förstå, okej, för att han kanske inte är ensam om tanken. Liksom, kan jag lära mig något? Kan jag se något? Kan man göra om det här? Och, så lite så lyssnar man ju. Även om det i grund och botten handlar om att jag går in och gör något. Och ibland är det bra och ibland inte. Liksom, och det får man vara beredd på.
Men på vilket sätt blottlägger det här ett problem du har med dig själv, som du började med att säga?
Att jag har blivit, jag har nog blivit bättre, men att våga vara sig själv. Just till exempel inom stand-up så måste jag gå upp och vara mig själv. Dra mina tankar och idéer och funderingar. Och inte bara sikta på vad som är roligt. Mm. Och det är ju en ganska stor skillnad mot att göra komedi till exempel i TV. Där jagar man ju skrattet, medan i stand-up så vill jag ibland kanske inte ha ett skratt, utan jag vill att det ska vara tyst och alla sätter skrattet i halsen och tänker efter en stund.
Mm. Kan du ge något exempel på den typen av liksom eftertanke som du ändå vill få in?
Nej, men Det kan ju handla om hur vi som människor är, eller politik, eller företeelser, och hur snabbt vi springer. Och det går ju att göra humor på det, men också att få alla att känna igen sig i en situation och att okej, okay, shit, det där har jag gjort. Det kanske inte var så bra.
Mm.
Och att skratta, det är kul att få människor att skratta åt andra som har gjort ett fel och sen vända på det och få alla att inse att de själva kanske har varit där och tassat.
Mm, just det.
Och att vi får lära oss att vara lite försiktiga ibland.
Men då låter det som att, för att du liksom tog ju ner din stand-up lite initialt här och sa, jag har inte hållit på med det så länge.
Nej.
Men det här låter ju ändå som så här, det här är inte nybörjarkursen på Norra Brunn.
Nej.
Nu är du inne på alltså allvarligt parti och så.
Ja. Jo, för att man kanske kommer in också längre fram i processen. Det tog en stund för mig att börja, just därför att vara helt okänd och börja är ju väldigt förlåtande, för att vad har du att förlora på något sätt? Medans jag kanske har byggt en tanke runt mig själv som är, ja men han är ju rolig.
Mm.
Och då måste man ju ställa sig själv frågan, ska jag verkligen gå upp på scen och riska det genom att köra stand-up?
Mm. Mm.
Eller ska jag låta folk bara fortsätta tro att jag är rolig på ett väldigt kontrollerat, regisserat sätt? Så att, men det finns faktiskt en, det hela började med att, om vi kollar på just stand-upen, så var det att jag var med i en musikal som hette Spamalot med Eric Idle och Monty Python-gänget.
Mm. Fick du träffa Eric Idle då? Han var här va?
Ja.
Mm. Jag med.
Ja?
Ja.
Jaha, du fick till och med tala med honom eller?
Ja, ja. Vi hade med honom i Breaking News tror jag.
Så att, okej. Ja. Mm. Häftigt.
Mm. Jag har tagit på honom och vice versa. På ett helt normalt sätt. Alltså.
Ja, okay.
Skaka hand och så.
Ja.
Kanske en klapp på axeln. Ja.
Det är stort, eller hur?
Ja, det var det.
Och det var ju superhäftigt. Att han kom och tittade. För han kan ju inte ha förstått något. Eller det gjorde han ju inte, sa han ju. Men han kunde den ju så bra.
Mm.
Och kunde fortfarande komma med små tankar och idéer. Även om han inte förstod.
Vad hade han för feedback, minns du?
Han hade några små tips på hur man skulle röra sig eller säga några små saker i olika situationer.
Okay.
Som vi gjorde och som förhöjde. Alltså det, och det var häftigt.
Mm.
För då blev man ju ännu mer starstruck. Att inte bara bli av en person, utan att märka att okej, okay, det finns ett genuint hantverk här.
Mm.
Det här är proffsigt. Så att det, ja men det är ju som att titta på en mekaniker i Formel 1 som skruvar på en skruv och så går bilen lite bättre. Då blir man så här, det där är kunskap.
En bild jag inte hade valt, men absolut.
Ja, jag tyckte den kändes bra just nu.
Ja. Nej, men är man Formel 1 intresserad så är den säkert perfekt.
Ja. Ja,
hur som helst, det fick dig att börja med stand-up.
Ja, därför
eller ta att, upp den igen ska vi säga.
Just det, om vi går tillbaka till, ja men det var efter en föreställning vi hade spelat, den gick ju hur länge som helst och var en formidabel succé. Och då vid ett applådtack så står man framme vid scenkanten. Och kungen var i salongen. Och Henrik Dorsin spelade ju kungen i uppsättningen och hade varit lite rolig med att det tydligen var fler kungar i salongen och så där och skojade. Men då står vi där och då är okej, okay, så jag har Henrik Dorsin, Johan Glans, Adde Malmberg, Kim Sulocki, Nina Söder. Alltså du vet, fantastiska människor. En grym jäkla ensemble bakom som jobbar hjärnet. Sceneri och kostym. Och där föddes tanken så här, okej, okay, men vad har jag gjort då? Alltså inte för att ta ner sig själv, utan jag har ju dansat och läst replik. Alltså jag har gjort det jag ska. Men du vet, och då kände jag att nej, nu måste jag stå där i bara jeans och t-shirt.
Ja, jag tror jag förstår. Och det här är ju intressant. Det här återkommer jätteofta med liksom kanske lite mer traditionella skådisar också. Att man så här vid någon punkt är lite trött på att vara en flipperkula i ett spel.
Mm.
Och bestämmer sig för att skriva manus eller en roman eller what have you, för att liksom ha kontroll på hela processen.
Ja, och testa sig själv, att stresstesta sin förmåga. Men det gäller ju att vara försiktig.
Mm.
Alltså tanken föddes där, men sen gäller det ju att vara lite försiktig, för att det finns ju exempel på många som bara, nej, nu ska jag förverkliga mig själv. Och så känner man att nej, gör inte det. Du är jättebra på det du gör. Var kvar där. Så att, men nej, det var viktigt. Det var...
Men har du, jag vet att du liksom har fått prata om det här i andra intervjuer också, men kunde du ens liksom gå ner på Big Ben och köra oannonserat och sådär? Eller?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Utan kastades in i det hela rakt av i en turné. Mm. Västkusteffekten.
Okay. Mm.
Så det blev ett elddop som hette dugat. Mm. Okej. Okay. Och det är ju väldigt kul, för i stand-up är det ju så att man kör, och då kan man ha olika tider. Det vill säga att okej, jag är ny, jag kör 3 minuter som jag har skrivit, eller en 5 och en 10, och sen så går det liksom uppåt. Desto mer material du har, desto mer bra material, eller om du är känd. Och då var det så kul, för då var det så här, ja, men då kör du och du kommer landa på totalt 20 då. Mm. Och jag bara, ja, men då sätter jag ihop lite material här.
Jag fnissar, för det är så mycket.
Ja.
Ja, det är ju väldigt mycket.
Ja, det är det. Det kanske vi ska säga. Det är abrupt. Alltså det är absurt. Därför att man brukar få 3 minuter.
Mm.
Och det, många slipar ju på sin första 5 länge. Och gör om. Och det kan ju bara vara att man ska byta plats på 2 ord i stort sett. Så funkar rutinen och sådär. Så det var ju ganska svettigt att gå upp och göra 20 som ny. Men... Och där är ju i och för sig fördelen att man är igenkänd, så att folk lutar sig tillbaka och bara, ja, men vi, det, många tror ju att, ja, men han har ju jobbat, då har han gjort stand-up. Mm. Så alla trodde ju att det här kan han.
Hade du någon så här tips från coach? Ja, men vet ni vad, det går så jävla dåligt, vi kör tips från coachen, säg något bara. Nej,
nej, inte såna... så, däremot så blir det ju att jag bollar mycket med publik.
Mm.
Det gör man. Eller man, jag. Det, jag tycker att det är jättekul. Och då kan det ju hända att man lämnar manuset. Mm. Och det blir här och nu-känsla. Vilket är jättekul. Det enda som jag har svårt med är att hålla min tid. För jag har ju ett manus som man kanske har klockat. Och så kan jag det. Och sen ska man... Och så bara, ja, jävlar vad kul vi har här nu. Och så börjar man bolla och spinna loss med publiken. Och då, så ibland så får jag så här, att de viftar där bak att det räcker nu.
Lampan blinkar.
Ja.
Okej, okay. Ja, nej, men, men funkade det direkt då? Eller har du liksom...
Ja, det gjorde det. Mm. Annars så hade jag nog lagt av.
Mm.
Och börjat snegla på hagelbrakan på väggen. För det är ju där man befinner sig. När det går bra, då är man odödlig. Och när det inte funkar, så då går ju jorden under. Och då är det bra att träffa de som är lite äldre och varit med länge i branschen, som plockar ner en och säger att ja, du, tror att det är så jävla stort och viktigt. Du råkade, ja, du kanske inte sopade hem en succé på den här lilla stand-up-klubben, men jag tror inte att världen stannar för det. Så det är ju skönt att ha.
Men är det Schiffert som har sagt att man ska bomba 100 gånger? Är du uppe i det? Nej.
Nej, inte i ett totalt gig. Men i nya tankar och korta delar och idéer. Ja, där har man ju. Där man tycker själv. För det är det jag har lärt mig också. Att man kan sitta hemma på kammaren och skriva något. Och bara, det här är bra, det här är guld. Det här är humorguld. Och så går man upp och kör det. För jag har ju hela bakgrunden till skämtet. Så där får man ju lära sig ett hantverk. Ja, men du måste få med alla på den här resan och berätta.
Mm.
Så att, nej, men ett par gånger, ja, visst har man bombat.
Men har du skrivit nu även under pandemin?
Ja!
Mm.
På ren disciplin.
Okej.
Okay. För att jag har inte testat det så mycket. Vissa saker har jag testat. Men,
på de här märkliga som...
Ja, alltså det är ju så svårt. Mm. Det går ju inte att testa på så sätt, tycker jag, nytt material, för att jag får ingen reaktion. Men visst fortsätter man att skriva och hålla igång, för det måste man ju. Och det är ju så mycket. Det är det som är så orättvist. Det blir någon slags moment 22. Vi är i en period i historien som är fascinerande med pandemi och hur vi stänger ner och samhället och hur vi påverkas och... Så det finns ju en enorm källa att ösa ur. Men vi har ingenstans att göra det. Och samtidigt så är man ju lite pinsamt medveten om att man sitter och skriver jättemycket nu som man tycker är jättekul. Men när det här är över, då vet det fasken om folk vill lyssna på den där tragiska skiten som ägde rum, utan då vill alla ha kul igen.
Men du har inte testat att göra typ, du vet, dummy referens, men Stefan Sauks tillfälligt avbrott, eller liksom, ja, Sven Melander som har pratat på Facebook liksom. Det känns som ett format som skulle kunna passa dig.
Ja, kanske. Nej, jag har inte provat det. Nej. Men tack för tips. Det, ja, kanske man det var skulle det.
Jo, min surt förvärvade poäng då, 30 minuter senare, med att det var 25 år sedan du var med i tv första gången,
ja,
är ju liksom, hur ser du på den här, hur tänker du på den liksom eran i ditt liv?
Jag är ju jätteglad att jag fick göra det, för min bakgrund är ju att jag först var officer och sen blev jag jurist.
Sen blev du gentleman.
Precis. Där är kombon. Därför jag uppträdde vit uniform. Nej, men så det var ju ett val att, nej, men jag upplevde ju lite att både som officer och jurist så är man lite av en problemlösare. Man blir aktuell om det uppstår något. Men jag ville ha kul liksom, och överraska, berika. Nu kör vi. Så då bytte jag. Och jag är bara glad att det har fungerat. Mm. Så det är ju en enorm glädje. Och framförallt att det funkade. För i början var det ju inte så svårt, om man kan säga så, att vad häftigt du har bytt väg. Vilket stort kliv. Nah, därför att då var jag ju inte så igenkänd. Så då hade jag ju kunnat, som min äldre generation sa till mig, falla tillbaka. Just det är så bra att du har en utbildning, Henrik.
Mm. Två.
Ja, som du kan gå tillbaka till. Och det kunde jag ju. Men sen kommer man efter en stund till någon slags point of no return. Där man, ja, men nu är du känd för någonting. Då är det jäkligt svårt att säga att nej, men nu ska jag gå tillbaka och bli brottmålsadvokat.
Men du hade ju kunnat bli avtalsjurist till exempel.
Ja.
Sitta på något dammigt kontor och fakturera 150 lax i månaden.
Och jobba med alla artister som man själva.
Exakt.
Nej, så att det är ju jättekul.
Mm. Men för det där är ju intressant. Jag menar, jag har ju människor i min närhet som liksom, ja, men som kanske aldrig kommer loss ur det där. Men det känns som att du har liksom ändå bytt bana, ja, tre gånger, va?
Mm.
På sätt och vis fyra också. För jag tänker att stand-upen ändå är ett jättestort steg också.
Ja, vad kul att du säger det. För ja, jag upplever det själv så.
Ja.
Ja.
Och då tänker jag, är det liksom, är det mod? Eller vad fan är det? Vad är det? Va?
Ja, alltså utifrån sett kanske det handlar om det. Egoistiskt sett så är det nog att man vill utveckla sig.
Mm.
Att ta ett steg till. Att känna att jag fortsätter inte bara på en bana. För att det är klart att det kan upplevas som spännande. Men samtidigt så alla har vi våra jobb och roller. Så det är inget konstigt. Utan det var för mig att jag ville... Jag är mest glad över att jag har gjort det. Att jag kan titta på mig själv och säga, ja, men jag gjorde det. Och sen om det går bra eller inte, det är ju nästa fråga. Men det första är att man bygger sig själv och sin känsla att, ja, men det var bra gjort. Jag testade det här. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och sen om vi tar film till exempel, jag vill ju göra mer film, men det har det ju inte blivit. Okej, fine. Jag provade det, jag tyckte om det, men sen finns det ju massor av faktorer man inte bestämmer över.
Vi har kommit fram till frågor du inte fått förut. Hur många toapappersrullar ska det finnas hemma för att du ska känna dig trygg?
Fyra.
Okej, okay. En per toalett.
En och sen några till så att jag inte behöver tänka på det.
Okej. Okay. Ja, det här är per toalett. Har du 4 toaletter?
Nej.
Nej, 2.
Nej, men alltså det är skönt att det finns. Så att, för när det är en kvar.
Var det för privat att svara på hur många toaletter du har?
Alltså, jaha, nej, 3.
3?
Ja.
Så då vill du ha en extra per 4 plus 3, så är det.
4 gånger 3, 12.
12 ska du ha hemma?
Ja,
okay.
Nästan lite neurotiskt. Nej, men det är så skönt, för då behöver jag inte tänka på att fylla på.
Vad härligt också att ha många toaletter som man kan köpa en sån här 12-bal.
Ja.
Har du ett märke som du oftast köper?
Nej.
Nej. Vad har vi på fisken harr? Och med vi menar jag du.
Vad har vi på
fisken harr?
Harr?
Ja.
Där har jag ingenting.
Nej.
Shit, vad tomt. Det hade ju varit grymt att slänga upp ett fantastiskt recept här, känner jag, men nej.
Nej. Och du har aldrig dragit upp en harr?
Nej.
Nej. Har du fiskat?
Ja, det kan ju hända att jag har dragit upp en harr och tänkt, vad är detta?
Slänger i den jävla.
Ja, den där vill jag inte.
Jag drog upp en sutare en gång. Den åt vi ändå upp.
Ja, men vad är en harr då?
Det är en väldigt fin fisk.
Aha.
Kan vara släkt med laxen kanske. Vill du att jag ska googla harr? Så
som
att
fiskas
se
i svenska vatten. Som, alltså, man kan få upp den.
Ja, herregud. Så här ser
här
det
är det ju. Ah, okej.
Okay. Timalius Timallus heter den. Oj, kolla, där var en fin harr du.
Nu ser vi en fantastisk bild här.
Ja.
Stolt fiskare. Ja, men då har jag lärt mig någonting nytt, tack.
Det var det lilla. Hur avundsjuk är du på min matta?
Mycket.
Ja.
Det är en tjock, skön matta som inte är för tjock. För vissa mattor kan man uppleva, åh, vilken matta. Och sen översätter man det tyst för sig själv. Så, det är lite för, va? Det är liksom, det är nästan lite mjukt. Så här. Det här är inte nyttigt. Man ska ändå känna golvet under den. Men den här är jätteskön.
Mm. Finns det någon fyr du brinner för?
Långe Jan.
Jaha.
Mm. På Öland.
Mm. Är det norra?
Det är södra, va?
Okej. Okay. Är det Erik som är i andra?
I norra änden.
Ja. Men det är Jan som är din fyr?
Ja, därför att längst där nere finns det fågelskådning.
Mm.
Så, och pappa var inne i mycket i det, så att i barnåren fick man stå där. Mm. Och jag hade väl inte något brinnande intresse av att titta på massa olika konstiga fåglar. Men det var spännande med fyren att få gå upp.
Mm. Ja. Nej, men det är plus en på farsa med fågelskådarambitioner.
Ja.
Helvete vad tråkigt det var. Åka ut till någon jävla sjö i gryningen.
Ja, Hornbörsön.
I wish.
Aha.
Det här var någon pisssjö utanför Strängnäs. Hisspitcha rymden.
Hisspitcha rymden. Att ta, åh, shit, nu måste man ju tänka, okej, okay, inga begränsningar. Att dra en hisspitch om rymden för någon. Men med hisspitch menar du att jag ska sälja in den ju.
Ja,
att
precis.
Det här är...
Kräng rymden.
Allt är rätt i rymden. Den är oändlig. Man kan hålla upp några fingrar. Hur många fingrar har jag bakom ryggen? Och det är alltid rätt, för det finns inga rätta eller fel. Alltså, rymden för mig är obegränsad i tid, rymd och fantasi. Det kan ju finnas vad som helst där ute som vi inte vet om. Så skulle jag hisspitcha rymden, skulle jag säga, vad du än tänker, vad du än känner, så finns det i rymden.
Wow, lite skrämmande också. Hur mycket mörka tankar ska du veta?
Ja, då finns det oändligt mycket mörka där ute också. Usch. Men det finns mer ljust, så du ska inte vara rädd.
Okej, okay, vi får se. Vad vill du ha för den?
Ingenting.
Oh, wow.
I rymden är allt gratis.
Ja, men då tar jag den.
Vi delar på det.
Då tar jag en, tack. Kära Henrik Hjält, vi har fullbordat vårt samtal.
Ja, vad spännande.
Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack själv för att jag fick komma.
Hem Henrik Hjelt, och jag är så glad också att jag fick damma av Värvet-spelet med honom som ett slags uppvärmning. Den går också att lyssna på och ligger i flödet som alla andra avsnitt. Kul tycker jag. Kul vore det också om ni ville skriva en recension och ge ett gott betyg till Värvet i er poddapp. Tack så mycket på förhand och, nej, nu får han sluta be om saker. Ja, jag ska strax. Lyssna gärna på min nya podd Tack för maten också, som jag gör med Siri Barje. Den är till för alla som någon gång känt hunger och velat göra någonting åt det. Men den här podden görs av Camilla Fogelborg, mig, Kristoffer Triumf, och ges ut av Acast. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!